Jag tycker på räck.
Bra.
Moa, tycker du på räck?
Ja.
God dag och välkomna till Lesbisk revy, avsnitt nummer...
Fem.
Fyra.
Fem.
Det är det där med att räkna, Pernilla, det är inte helt lätt.
Nej.
Ett, två, tre och sen kommer fyra och det är där vi är nu.
Mobbar du mig? Men jag just det, fyra.
Fem.
Är vi på fem? Hur fan kan vi vara på fem?
Va, okej, är vi på fem? Jag kan inte heller räkna.
Nej, men ammonit var ju avsnitt fyra, va?
Och nu är vi på fem.
Nej, vänta nu. Det går ju inte att backa. Är du säker
för
på
att
det?
Vi är fem flator. Nej, jag tror inte att jag går under kategorin
fem
fina
flator. Da.
Nej, vänta.
Räknar du dig själv som
det
fem?
Det här är
Pernilla?
Femte.
Ja, va? Det är femte. Räknar du dig själv som en fem?
En fem?
Ja, du vet, alla flator är butch eller fem. Eller?
Det är väl så det funkar, kategoriseringarna.
Nej, jag räknar inte mig som en fam. Men jag räknar mig som en queer lesbo.
Mm.
Så att jag kan ha ett läppstift om jag vill.
Oh, okej. Okay. Ja, det är där vi har.
Jag vet,
independent lesbian.
Högst. Jag vill vara som jag vill.
Ja.
Vadå? Måste vi... visa papper på vilket vi
är. Ja, jag tror det. Folk har frågat nämligen.
Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt. Men jag tror att jag har börjat identifiera mig mer och mer som en butch lesbian. Eftersom att jag inte är en Justin Bieber lesbian. Jag har ju vuxit upp och så har han.
Just det, fast jag tänker...
Han är väl fem?
Han var fem när Moa insåg att hon var lesbisk. Men, nej, men jag trodde du skulle säga att du hade mer och mer börjat identifiera dig som fem. Det hade varit jättekul.
Ja, då hade du blivit chockad.
Ja,
nej, jag. Men när jag kom ut, nu känns det som att jag bara hijackar början av det här programmet. Men när jag kom ut när jag var 18, jag har aldrig varit så intresserad av att ha långt hår och tajta jeans som då. Det var någon slags högtid. Långt hår.
Moa,
och sen klippte jag av mig håret.
Jag har ju sett dig i långt hår.
Är det så?
Första gången jag såg dig på scenen, då hade du page.
Page, minsann.
Ja,
just det.
Svårt att tro nu. Du uppträdde på ett Pride som var på Mariaskolan på Söder, tror jag.
Ja, just det. Va? Såg du det? Det visste inte jag. Varför har vi inte pratat om det här?
Hade du, fast du hade någon på scenen som var typ sufflör ifall du skulle komma av dig.
Vad härligt. Det är min kompis Sandra. Ja. Och hon bor också i Stockholm. Och är lesbisk nu för tiden.
Mm.
Nej, det var en ganska stor grej för mig. Det var ett av mina första så här stora gig utanför Lilla Kungsbacka där jag är ifrån. Och att jag fick åka till Stockholm. Och... Ja.
Gud, vad härligt.
Men jag tror... Jag hade typ börjat med stand-up precis då också. Och jag sa, jag mötte det efteråt, då kände inte vi varandra. Då sa jag typ så här, ja, men vad smart att ha en sufflör på scenen. Och du bara, ja, men det var en del av konceptet. Ah. Det var meningen, det skulle inte liksom, det var inte för att jag behövde det. Något sånt sa du, jag bara okej, ta det lugnt.
Jo, jag tror att jag kanske inte ville stå ensam på scen heller.
Nej.
Att det var så skönt att ha någon med sig. Att man var två.
Just det.
Skönt att ha en kompis med.
Men det var ju stöddigt sagt av mig. Behövde du inte.
Nej, men jag bara satt och tänkte själv bara på hur otroligt feminin jag var. När jag började med stand-up. Jag hade ju typ klänning på mig hela tiden. Och var supersminkad och fixad. Och folk sa lite så att nej, men så där ska du inte se ut på scenen. Du får ta ner dig lite. Du får inte vara så snygg. Typ jeans och t-shirt.
Vem sa det?
Nej, men någon snubbe.
Okej, snubbar tjejer så mycket.
Men det är så roligt för att jag så här 10 år senare ändå sitter här och är kortklippt. Och har på mig träningskläder. Så att jag vet inte.
Ja, men det passade
jättebra.
Det
var för att du började jobba med mig, erkänn.
Jag blev inspirerad. Du är min style-inspo. Ja.
Nej, men det är bra. Du har fattat liksom uniformen är ju jeans och t-shirt när man kör stand-up.
Japp, så nu är det rätt.
Vad har du? Så om man ska hålla på med stand-up, då måste man så anpassa sig efter hur killarna är då? Eller alltså, hur feministiskt är det?
För annars förstår inte publiken att man är en av dem som ska vara rolig om man inte ser ut som en kille.
Man måste vara lite butchy ha en snusdosa i fickan. Nej, jag vet inte. Mm.
Jag tror att jag tyckte att det var viktigt att vara snygg på scen. Och att vara, ha ett maskulint uttryck också känns snyggt.
Ja, vad kul, ja.
Men det är ju liksom ett uttryck som jag trivs i. Och jag tror att, att en del kvinnor framförallt tror att man då anpassar sig efter en manlig norm för att bli accepterad. Mm. Därför att jag kan tänka mig då som väldigt feminint uttryck som du pratade om, Teresa, då blir man kritiserad att så här, har ingen klänning, folk tar inte på allvar. Men det är inte så att bara för att man har ett maskulint uttryck att man inte möter på sexism. Utan det är ju som att män och patriarkatet, de kan ju kritisera vad man än gör. Det spelar ju ingen roll.
Precis.
Exakt.
Så man kan ju bara klä sig som man vill, helt enkelt.
Det kan man göra.
Och klä sig för varann.
Exakt.
Jag tycker det är väldigt snyggt.
Men alltså för mig har ju till exempel Stand Up Yours, våran klubb, alltid varit så här frirum. För att jag skulle kunna ha på mig någonting lite mer som jag egentligen innerst inne vill ha. En glittrig morgonrock på scen eller exakt vad jag vill ha.
Mm.
Så om du, Therese, blev kortare och kortare i håret så blev jag mer och mer
just det.
Flamboyant. Okej, det här är femte avsnittet. Det ska handla om Gentleman Jack.
Ja!
Ja!
Woohoo!
Yeah! Den handlar ju om en historisk person igen. Som vi var inne på förra gången. De är nästan samtida. Det här är ju slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Så att Gentleman Jack är nästan samtida med Kate Winslet. Vill jag säga.
Mary Anning. Ja, när är Mary Anning född? Ann Lister föddes för 1791.
Jag tror hon är född... Alltså att det är typ i samma tid som... Alla heter Ann.
Ja, nej, det var lite Anning jobbigt.
Heter. Att de heter Mary och Ann
alla heter Ann.
De heter Mary och Ann allihopa.
Ja, Mary och Ann. Det var så på slutet av 1700-talet.
What should we name her? Mary or Ann?
Mary Anning, född 21 maj 1799. Och Ann Lister är född 1791, eller?
Ja.
Ja, som vi kunde själva läsa Ann Listers alla dagböcker. Kanske de har träffats. Alltså Mary Anning och Ann Lister.
Just det. Jo, vad spännande det hade varit.
Det skulle vara roligt att göra en trip till Shibin Hall. Får man läsa? Man får inte läsa dagböckerna
i Halifax. Där. Nej. Nej, de är väl i ett arkiv. Nu ska vi se här. Ett arkiv i Yorkshire.
Mm. Och det är ju där Shibin Hall ligger också.
Shibin Hall. Det här är norra England. Vem är Ann Lister, Moa?
Jo, Ann Lister är en historisk person. Och hon brukar kallas den första lesbiska i historien. Och som jag förstår det så var det ju Helena Whitbread, historiker, som läste hennes dagböcker som finns i ett arkiv i Yorkshire. Där Whitbread redan liksom hade varit som historiker. Och hon knäcker liksom den här koden. För Ann Lister skriver ett väldigt detaljerad dagbok om sitt liv men också sådana resedagböcker. Och sen skriver hon ju om sex fast i kod. Och det är ju det som Whitbread knäcker. För att det har väl funnits en, liksom, en diskussion inom liksom, historievetenskapen om det fanns det lesbiska förr. Alltså så här, vi visste inte då om kvinnor låg med varandra. Och det här är ju kanske det första tydliga belägget för att någon faktiskt har skrivit ner att hon har haft sex. Och det är inte jättemånga som gör det, som skriver dagbok, kära dagbok. Men det gör Ann Lister. Och hon skriver orgasm till exempel i hennes kodspråk. Kallar hon för kiss. Så varför inte?
Kiss.
Ja, som en kyss. Så att hennes älskarinna då, som hon hade länge, Mariana, då skriver hon så här i sin dagbok. From the kiss she gave me, it seemed as if she loved me as fondly as ever. By and by we seemed to drop asleep. Det blir sånt. Ja, hon berättar här förfarandet. I perceived she would like another kiss. And she whispered, come again a bit, Freddy. For a little while I pretended to sleep. In fact, it was inconvenient, but soon I got up a second time, again took off, went to her a second time. In spite of all, she really gave me pleasure. I told her no one had ever given me kisses like hers. Ja.
Oj, oj, oj.
Men hon träffar ju flera kvinnor, så att hon har skrivit om hennes första relation på sån här boarding school. Vad kallas det? Internat, va?
Mm, just det.
Med någon som heter Eliza Rain, dotter till en West Indian planter. Vad är det? Någon som är rik. Ja, riktigt rik kanske. Och sen så hade hon...
från West Indien.
1819 hade hon tre stycken tjejer samtidigt. En med Isabella Tibb Norcliffe, en med Mariana Belcom och en med Marianas syster, Anne.
Ooh.
Men var det här när hon gick i skolan?
1819, nej det kan det ju inte vara eftersom att hon... Det måste ju vara senare, då är hon väl 30, va?
Ja, just det.
Kan man tänka sig. Och då hade hon ju börjat och vara en del på Shibden Hall. Det var hennes moster och morbror, va? Eller farbror och faster.
Ja, just det, som hon är, sen är
inte. Ja, för hon engagerade sig i det och styrde det. Så att hon fick ju möjlighet att ärva där sen. Så att då står det här att Isabella Norcliffe hängde mycket på Shibden Hall. Och det var till henne som Anne Lister föreslog att de skulle gifta sig framför altaret själva då liksom. Men det tog ju slut. Och sen tror jag att det är det som den här Gentleman Jack egentligen tar vid ju. Att den här relationen med Anne Walker. Men det är ju verkligen roligt. Alla heter ju Anne. Alltså.
Ja.
Så jag har ju läst det här där lesbian History of Britain. Love and Sex Between Women Since 1500. Rebecca Jennings.
Jag tänkte på det med serien. Att den är så otroligt koncentrerad kring att hon försöker liksom... I början förföra den här rika granntjejen.
Mm.
För att hon vill typ gifta sig eller ingå companionship. Mm. Lite också för att hon är intresserad av hennes pengar.
Ja.
Är en känsla man får. Ja. Men jag tänker lite så här att de som har gjort serien har liksom valt att fokusera på det. Att det här, att lite blir en heterofierad, att de fokuserar på när hon ska gifta sig, att hon försöker gifta sig och det är liksom 1000 besök hemma hos den här tjejen som också är så här, vad ska man säga, har svaga nerver typ och bara
hon är lite melankolisk.
Lite.
Det kanske är för tidigt för melankolisk, ja. Var man är då?
Vad sa du?
Var man melankolisk då, början av 1800-talet? Är det då det kommer kanske?
Jo, men det var hon ju i Ammonit. Just det. Då var hon ju lite melankolisk.
Just det, så var det ja. Mm.
Men vad är det med de här butcherna som ska rädda alla melankoliska brudar?
Men det är ju maktbalansen, är det inte det?
Ja, men det tyckte jag var så sjukt på ett sätt när jag såg om den. För jag bara, men den här melankoliska tjejen, låt henne vara det. Hon är mycket yngre, bara låt henne hålla på. Alltså, de är så ojämlika. Jag tycker det var ganska dålig kemi mellan de här två skådisarna. Jag vet inte vad ni tycker.
Alltså, jag har ju sett, gud vad heter hon nu igen? Hon som spelar Gentleman Jack. Hon är ju med i den här tv-serien Scott and Bailey. Ja. Så henne gillar man ju sen tidigare. Så att jag köper det absolut. Och jag tycker absolut att det funkar. Anne Walker är ju liksom förälskad och så förtjust i Anne Lister. Och så säger hon ju också att, ja, men att hon har sett henne tidigare. Så det känns ju som att hon redan har en beundran och har sett upp till Anne Lister väldigt länge. Och helt plötsligt så blir hon liksom... Får hon den här uppmärksamheten. Alltså, tänker så här, snyggaste tjejen på skolan. Liksom, som man tänker så, åh, hon skulle aldrig prata med mig. Och helt plötsligt får man besök hemma varje dag. Alltså, det är klart att man blir överlycklig.
Ja.
Men vilken tråkig karaktär hon är. Anne Walker.
Ja, hon är lite mesig.
Fruktansvärt mesig. Hon bara, I don't know. Bara står och gråter i ett hörn hela tiden.
Ja.
Jag vill veta mer om Anne Lister. Hon gör ju massor med spännande grejer, affärer. Men jag tänker att det kanske är också så här, det kanske är en ekonomisk fråga att det är billigare och göra en tv-serie som kretsar kring Shibden Hall än på alla hennes för Anne Lister reste ju mycket över hela Europa. Den verkliga Anne Lister. Och göra en sån tv-serie hade kanske varit svårt. Om en queer person som reser runt och har 1000 älskarinnor i olika länder.
Alltså det är ändå HBO, så att det finns ju pengar för det enda målet, tänker jag. Mm. Om det är det man vill göra. Men det är väl den här kärlekshistorien som kanske var det lättast att ta avstamp i berättelsen.
Men jag tror
att det finns mest om det.
Jag tror ändå att jag tycker att det är en liksom en viktig berättelse. Det är ju både en historisk... Ja, men, det är ju dels en skildring av hur kärlek på ett sätt gjordes både möjlig och omöjlig under den tiden. Och hur de liksom navigerar det. Men det här liksom, det här vankelmodiga, alltså det här, vad ska man säga, jag vet inte ens om man kan säga det. Men alltså, att hon inte kan bestämma sig där riktigt, Anne Walker. Det känns ju som att det är någonting som man kan gå igenom nu också, på något vis. Att den här liksom, att vara definierad, hon har ju sitt sammanhang liksom. Hon har ju sin släkt och förväntningarna på vad hon ska göra med sitt liv. Och de vill ju att hon ska gifta sig och... Det är många som vill gifta sig med henne för att få en del av hennes ekonomi. Det var väl så liksom systemet såg ut. Så att hon har känslor för Anne Lister, men också att Anne Lister kommer med ett realistiskt alternativ. Att, hon synliggör ju för Anne Walker att du har ju pengar. Du kan ju faktiskt styra över ditt liv. Du måste ju inte göra som de säger. Jag fattar verkligen att det blir en sån... inre kris. Och sen fanns det ju sådana konventioner också på den tiden, och det gör det ju nu med, men liksom att gör man ett socialt felsteg så kan man ju vara helt ute. Men de visar ju också att hon, Anne Walker, ändå har en situation där hon har jättemycket pengar som hon kan styra över, och att hennes släkt egentligen är beroende av henne. Så att de skildrar ju liksom den här, vad ska man säga, klassaspekten av det hela. Att, och jag tror att också Anne Lister har sagt det någon gång, den riktiga Anne Lister då, att, så här, att ha en större eller ha en bättre social position kommer göra det lättare för mig att vara, ja, men, att leva sitt liv. För hon blir ju häcklad liksom på gatan för hennes utseende och sådär. Så att
just.
Hon ser ju pengarna som en möjlighet att också kunna ha det här könsöverskridande uttrycket, men också att leva med en kvinna.
Ja, men jag är också väldigt mån om att bli en bra affärsman inom citationstecken på något sätt. Att just affärer ta tag i, löser. Det är ju en väldigt så tydlig roll på något sätt. Och där får man också väldigt mycket respekt om man då gör mycket bra affärer, såklart.
Just det. Och sen är Anne Walker precis tvärtom. Gör inget, vill inte välja, vill inte ta ställning, vill behaga alla, allt och alla. Och sen till slut så får hon ju någonting att kämpa för, vilket är kärleken. Och jag tror att jag tycker det är fint.
Ja.
Ja.
Det är inte så många berättelser om, fast det finns väl säkert ingenting bevarat om queera personer som inte hade så här gott ställt. Hon kunde ju ändå skriva dagbok. Men man tänker så här, undrar hur det var för den queera arbetarklassen eller en queer smed.
Alltså du kanske inte kunde förlora anseendet på samma sätt, men jag tänker också att man kanske inte heller var öppen med det. Så, utan det var väl väldigt mycket bakom stängda dörrar liksom.
Jag vet inte hur det såg ut i England, men i Sverige före industrialiseringen så var ju hushållet liksom centrum för ekonomiska produktionen. Alltså att man hade ett hushåll, eller när man var yngre då, att man kunde tjänstgöra som piga eller dräng eller så. Så att då var det ju utifrån äktenskapet som man också hade möjlighet att försörja sig. Det finns ju inte så jättemånga alternativ. Men det finns exempel på är väl kvinnor som har på sig manskläder och kanske tjänstgör i armén eller så. Och att man har
det som
man känner till, det är ju när de har blivit påkomna så att säga. Så att det har bevarats i något rättsprotokoll någonstans då.
Att de, för då skulle man ju eldas upp på bål, visst var det så?
Det är lite olika, det finns ju en svensk...
Du kunde bli dränkt.
Historisk person som var adlig och gjorde detta. Och hon blev väl först kanske dömd, hon kunde väl dömas för döden, men hon blev ju, hon klarade sig, och jag kan tänka mig att det var för att hon hade ändå en adlig bakgrund. Och de kontakterna.
Jag hittade precis en bok som heter Kvinnor i manskläder, som vi läste på genusvetenskapen, som handlar om det.
Det är de här, det är de här holländska Poel van der Flecko. Ja. Vad heter de?
Exakt.
Van der Poel.
Van der Poel.
Ja, men lite nyare, men med lite nyare, Sam Holmqvist har ju skrivit i sin avhandling om transhistoriska gestalter i litteraturhistorien. Det finns ju liksom, alltså, föreställningar som man hade om könsidentitet och så. Men det är väl liksom en, just Ann Lister har ju blivit kodad som lesbisk. Och sen finns det väl andra tolkningar också av hennes identitet. Även om inte ordet fanns, så kan man ju ändå...
Att hon kunde vara transperson?
Ja, eller ändå var väldigt tydligt identifierad. Jag tror det är Jack Halberstam som skriver, och det här är ju liksom på 1990-talet, skriver om Ann Listers könsuttryck, att det så lyfter fram de exemplen där Ann Lister inte vill bli tagen på könet, utan hon vill liksom vara den aktiva parten på något vis.
Hon är en topp.
Ja,
precis.
Yes. Och liksom menar på att det är en tydlig roll som hon hade. Och vad det betydde och vad det kallades, det kanske inte riktigt att säga med dagens ord. Alltså, i och med att man också såg på kön på ett annorlunda sätt.
Mm.
På den tiden. Att det går från den här, vad ska man säga, enkönsmodellen till tvåkönsmodellen. Att man istället för att tro att män och kvinnor har liksom ungefär samma kön, fast ut och in och olika grader, så tror man att det är två fundamentalt olika kön, helt enkelt.
Mm.
Så då blir det ju jättesvårt att tänka så här, hur var det att vara lesbisk 1810? Ja, men hur såg de ens på sin egen könsidentitet? Även om vi vet att de kodade människor i man och kvinna. Betyder det samma då som det gör idag?
Just det.
Just det.
Mind-blowing, isn't it?
Men det är ändå det liksom, att de har fokuserat i serien på... Men det kan ju vara rent praktiskt. De vill vara liksom i England. För att Ann Lister hade ju levt ett väldigt spännande liv och rest över hela världen och... Eller Europa. Världen tror jag inte.
Jag tror att du har haft... Ja, förlåt.
Ja, kör.
Nej, men jag skulle säga... För jag läste lite också om Sally Wainwright eller... Ja, precis. Som är en av manusförfattarna som ju faktiskt fick ett stipendium till att skriva ett manus och då valde att skriva den här serien. Och det är ju tre manusförfattare som är liksom huvudförfattarna, och det är tre kvinnor. Och hon har ju som sagt växt upp i Yorkshire ganska nära den här byggnaden och blev då intresserad av Anne. Och ville då göra någonting om det här. Så att jag tänker också att det blir en lokal hyllning. Och att det känns viktigt och fint att göra det just i Yorkshire och i den byggnaden där Ann Lister faktiskt har bott.
Nu när de, jag tror att säsong 2 var färdigskriven, men man undrar ju, om man googlar så blir det ju lite spoiler om man kollar hur länge Ann Lister kommer leva till exempel. Men vad ska jag säga, men det är ju inte så länge till efter att de liksom... Anne Walker flyttar in till henne. Sen sticker de ut och reser ganska snabbt efter, så dör ju Anne Lister.
Ja, gud vad tragiskt, de får varandra och sen får de väldigt kort tid.
Precis. Får vara glad för det lilla.
Vissa inslag i den här serien är lite så obehagliga, som det här med de här grisarna till exempel. Alltså det är lite så, det vänder sig lite i magen. Hon har ju hyresgäster ju som bor på hennes mark.
Mm.
Och sen är det ju någon som har en riktigt jävlig pappa där som bara förstör och förstör och förstör. Till slut så dödar ju sonen honom och låter grisarna äta upp honom. Alltså det är så...
Det är
ganska, ja, det är lite grovt rått. Alltså. Va?
Det är lite rått.
För att prata lite om liksom seriens grepp och sådär, så tycker jag ju ändå att, att det blir lite... Har ni sett Orlando?
Vad sa du?
Har ni sett Orlando? Sally Potters film från 1992.
Det var länge sedan.
Den är ju... Hade du sett den, Moa, sa du?
Ja, jag har sett den, men det var ett tag sedan. Jag tror att jag var ganska ung och ville se något lesbiskt. Så att jag väntade bara, hur ska de ligga med varandra då? När ska det?
Och den är ju väldigt queer på många sätt och vis. Fantastisk film. Men det jag också älskar väldigt mycket mer än är ju det här med att bryta fjärde väggen och prata rakt in i kameran, vilket Ann Lister gör i början och också systern gör i senare avsnitt, vänder sig direkt till kameran och pratar. Och det gör ju att man på något sätt ännu mer kanske känner att man är där, eller det är ju ett försök till att faktiskt få tittaren att känna, men du är ju också här i den här historien, kom. Så, och det är ganska snyggt och det är också väldigt roligt, för det gör också karaktärerna väldigt mänskliga, att man får se då syrran som ja, grymtar något till kameran när Anne har dragit iväg för att hon ska till Anne igen eller något.
Just det.
Jo, men det är ju Jane Austen känsla lite i dialogen. Det är ändå ganska mycket humor, vilket jag gillar.
Mm.
Det är sol i England. Här, det här var ju kanske några år innan. Men jag tänkte just på ammonit som jag ändå tyckte var lite jobbig just för att det var så kändes så kallt. Här är det solsken, det är klara färger och det är verkligen, man har ju gjort ett sånt val att ändå ha det lite, det blir lite varmare.
Men det är också så här, det passar Ann Listers energi att det är sol. För man blir, jag känner att när jag har sett ett avsnitt så blir jag lite så här, man får liksom massor med energi. För hon går ju, man får ju se henne promenera skitmycket. Och hon är väldigt fysisk.
Mm.
Solen skiner och hon bara, nu tar vi tag i saker. Och när hon, Ann Walker, velar och gråter som hon håller på hela tiden. Jag tyckte det var skitjobbigt. Men, och då var det så snyggt när hon Ann Lister liksom bara, okej, men jag måste veta vart jag står. Så jag vill ha ditt svar måndag morgon. Så jävla bra.
Ja, det kanske är ett bra relationsråd.
Vad sa du?
Ja. Nej, men det kanske är ett bra sätt att hantera relationer. Träffar en tjej som bara grinar och gråter och inte kan bestämma sig. Så jag vill ha ett besked. Måndag morgon.
Ja, absolut. Det är jättebra. Och fasten, hur gullig. Alltså, det är så fint tycker jag just när Anne som ändå kan framstå som lite hård och så här, lite så riktig liksom, smooth with the ladies och allting. Och just när hon då blir väldigt sårbar och hennes faste tröstar henne. Och hur fina familjen ändå är att de är så, vi vill bara att du ska settle down, vi vill bara att du ska hitta någon och få leva lycklig. Och det är liksom, det är ingen hemlighet att det är kvinnor som är det hon vill ha. Och det är ingen grej i familjen utan tvärtom, de är jättestöttande och jättefina. Så det blir man ju ändå väldigt glad av att se.
Ja, det är fint att hennes förbundna är hennes faster.
Ja.
Som hon är jätterädd om och som har hört om alla hennes tjejer och historier.
Mm. Och tröstar.
Men en grej som är lite jobbig är ju frisyrerna.
Att de ser som en liten hundvalp alltså.
Ja. Det är ju det här när man ska göra lockar i tinningen så här.
Åh, men Pernilla, jag vill ändå se dig med den frisyren.
Det kanske nu innan jag klipper mig att jag ska ta en bild och lägga ut till äran av det här avsnittet. Avsnitt 4, 3 eller 5 som vi är inne på nu.
Men vad sägs om de här flätorna som görs på sidan och sen sätts ihop på toppen i en liten knopp?
Mm.
Otroligt. Men liksom korkskruvarna som Ann Walker har längs med sidorna så här och så hon bara står och gråter i ett fönster.
Ja.
Men det blir sån kontrast till liksom när de ligger i sängen och har utsläppt hår och bara ser helt normala ut.
Mm. Ja, så det här, nu var det faktiskt ett tag sedan jag såg Gentleman Jack, måste jag erkänna. Men hur är det med liksom sexscenerna? Är det tillräckligt många? Vad tycker ni om dem?
Ann Lister är en topp i alla fall. Det...
Ja.
Nej, men jag minns bara när de har sex i... hon uppvaktar ju henne i salongen hela tiden hemma hos Ann Walker.
Ja.
Och att de liksom ligger där på någon soffa. Och det är liksom mycket stora klänningar och det är mycket tyg som ska upp.
Ja.
Mm.
Yeah. Jag blev väldigt nervös. Det kändes som att de aldrig hade en låst dörr. Det knackar ju hela tiden. Och var det inte det... Det finns ju en granntant som lägger sig i... och bara går rakt in. Hon kommer ju in mitt i en sexscen också. Men det kändes skitjobbigt att ha... Ett minus faktiskt med att ha tjänstefolk är ju att de kan kliva in när som helst.
Men de får ju inte prata med någon om det de ser och hör, tänker jag, ändå.
Nej, men ändå.
Ja, nej, det är sant.
Man vill ju. Det gjorde de säkert. Men det underbara ändå är väl att man hade en idé om den här tiden att kanske kvinnor inte hade sex. Jag vet inte hur bra koll man hade på det. Det är inte säkert att någon skulle tro då, om hon berättar.
Nej.
Den här grannen alltså, tänkte jag.
Jo, men hon såg vad hon såg, säger hon.
Ja.
Vad såg du då? Nej, det tänkte hon inte berätta. Så långt.
Jag bara vet, okej. Okay.
Jag bara vet vad jag sett, vad jag sett. Nej, men hon är en väldigt jobbig karaktär.
Nej, men jag tycker det är fantastiskt att de... om man tittar på liksom riktiga personer, Ann Lister, hur många tjejer hon fick ligga med.
Ja.
Wow. Och här kan vi sitta och klaga. Hur det är så svårt. Hon är lesbisk idag. Det är så jobbigt att komma ut. Och det är så svårt att träffa någon. Ja.
Fan, det var enklare på 1700-talet.
Ja, det tror jag verkligen inte att det var. Men det var ju, ja. I och för sig, nej, men, de här kvinnoseparatistiska miljöerna är man ju ändå ganska fascinerad av. Tänk att de gick på flickinternatskola och sånt.
Mm. Mm. Men det kanske blir det den nya säsongen. Att de, eftersom Ann Lister lever ju inte så länge efter de här två typ gifter sig i det första lesbiska bröllopet som man kallar det. Fast det var ingen riktigt bröllop. Men sen lever ju inte hon jättelänge efter det.
Gud vad du tjatar om att hon ska dö!
Hon ska dö! Surprise, Ann Lister är död. Annars hade hon varit en vampyr. Men vad var jag skulle säga? Jo, men då kanske de måste göra sig tillbaka blickar. Då kanske hennes skoltid kommer, Moa.
Ja.
Och hennes förra relation där, tänker jag, som hon var så ledsen över.
Mm. Ja, gud, jag vill se mer.
Alla hennes tjejer gifter ju sig med män till höger och vänster.
Mm.
Mm. Jag kanske ska göra det här i alla fall. Nej, jag orkar inte.
Mm. Jag tror att jag grät väldigt mycket när jag såg den här första säsongen. Jag blev ganska gripen, faktiskt.
Ja, det kände inte jag. Men
jag grät av frustration.
Ja, nej, men jag är ju känslokall och en robot enligt mitt ex. Så att jag gråter ju inte.
Nej, men jag tror att jag, när det är den här typen av, jag vet inte, vi har ju inte pratat om den här Holiday Season julfilmen som kom i julas, men det är ju liksom de här känslorna som man har haft, som man har gått igenom när man är så himla kär i någon och som man vet är kär tillbaka men som inte pallar att vara gay och håller på och velar och kan inte bestämma sig, ska jag lyssna på min familj, mina vänner eller så här. Det är ju så himla jobbigt att gå igenom. Så jag tycker så varje gång jag ser en film eller en serie som innehåller det här, då dras ju alla de där känslorna upp som man har gått igenom. Mm. Kanske inte jättemånga gånger i sitt liv, men de gånger man har gjort det så är det ju väldigt starkt och liksom fruktansvärt. Och också en väldigt ensam position, för vem ska förstå det? Vem ska förstå de känslorna? Därför att, ja...
Men kan det inte vara så att det är den queera urberättelsen som vi lite alla kanske känner igen?
Mm.
Men hon, Sally Wainwright, som har gjort den här, hon är ju hetero, så hon kanske tycker det här är det här fina som vi ska berätta om, så alla bara tycker att det är en jättegripande historia. Men för oss blir det lite traumatiskt att se det varje gång i varenda jävla queera film.
Just det.
Det är det jag menar lite, att det kanske hade varit kul om de hade visat en annan vinkel när hon bara tjuhu, levde livet i Rom och...
Med alla sina ladies.
Ja, du vill se det glada också.
Med alla
ja,
men ladies och dansade och... Vad sa du?
Nej, men det är klart att man vill se den glada versionen också, att man får bli lite peppad. Men samtidigt så är det ju, det är ju också ett sätt att få dela den här sorgen, den queera sorgen. Mm. Behöver man ju dela. Det är ju jättetungt att bära på den själv. Och det är så jobbigt att prata om det. Och Det är inte som att vi tre sitter och drar upp de där minnena varje gång vi ses. Vi vill ju leva här och nu och må bra. Så att jag
fast
tycker
vi
att
kanske
de här
borde
serierna
göra det.
Ja, men det kanske man borde göra, men serierna fyller ju den viktiga funktionen.
Ja,
att man får hjälp att bära det och att man inte är ensam och att det är någon mer som ändå så den här serien tar tydlig ställning att kärleken har rätt. Och att Ann Walkers släktingar är dumma och de har fel. Och de synliggör ju också deras påverkan som kanske mer eller mindre medvetet förstör för de här människorna. Liksom. Och, det, och så är det ju nu också.
Ja, ja.
Att jättemånga människor i samhället och runt omkring oss förstör ju för oss. Och när vi har relationer med andra kvinnor som man älskar så finns ju de här människorna. Mm. Mer eller mindre tydliga, mer eller mindre aktiva i olika perioder i ens liv. Och lite beroende på vilka sammanhang som man rör sig i. Men det är ju, man är ju sårbar för det på ett annat sätt när man faktiskt är kär. Och det är någon som är viktig för en. Annars så biter det ju inte lika hårt. Så att jag tycker att det känns viktigt att det ändå är, även om hon som har gjort filmen är straight, så det är ändå någon som har tagit ställning här. Att så här, det här är faktiskt skitjobbigt och de har fel och kärleken har rätt och kärleken vinner. Det är någonting som ändå så här, jag, det gillar jag.
Första gången jag såg Gentleman Jack tänkte jag jättemycket på de här queera personerna som levt i historien. Liksom vad jag känner som, kan känna ett sånt band till dem. Låter kanske crazy, men...
Jo, men du är gammal, så att...
Men, ja, men inte bara det, utan att vi har funnits genom alla tider och... särskilt jag som är 75, men...
Mm.
Men samtidigt så blir det också som att heteros tycker att vi är liksom gulligast så länge det är så här sorglig berättelse. Så vill de berätta det som i Philadelphia, om ni kommer ihåg den filmen. Mm. När de dör i AIDS och då bara, åh, de är ändå ganska fina de här queersen. Hade det varit liksom en Lister åker på liksom... för alla på internatet, då hade man kanske bara så här, ja, men så kul kan de väl inte ha det.
Nej, men det är klart du har rätt i det, att det blir ju en kombination av att säga, ja, vi behöver det här och det går bra för dem, och så blir det en kompromiss. Sen att vi också behöver massa andra saker, då blir inte det riktigt tillfredsställt, utan det är här man kan samlas och enas på något vis.
Mm.
Men jag kan verkligen hålla med om det. Jag lyssnade på en intervju med fotbollsspelaren Nilla Fischer ganska nyligen, där det också var så två straighta som intervjuade, och det handlade ju bara om allt som var jobbigt liksom för Nilla med att komma ut och allt hat hon har fått och så där. Jag blir bara så orolig och ledsen av att lyssna på det. Då kan man känna så här, kunde man inte, det handlar liksom inte om någonting som var kul. Hon spelar ju med jättemånga coola, balla, snygga flater, en del är inte flater, men hon har ju ett jätteroligt, härligt liv. Men det, och, det får man liksom inte veta. Nej. Utan det är bara så, åh, var det jobbigt för dig? Det var jobbigt, va?
Ja. Berätta när du kom ut.
Men det är ju skönt.
Och att de till slut säger så här, ja, men det är så viktigt att vi som är straighta ändå står upp för er och säger att det är okej. Okay. Och jag bara, men snälla, nu får ni fan ge er.
Men herregud, hon är liksom en av världens bästa spelare och lever ett väldigt ovanligt liv.
Ja.
Berätta om det.
Ja.
Det är det jag menar.
Men om det hade varit ett samtal mellan två queers, om liksom, ska vi prata om det här sorgliga som vi har varit med om? Ja, men då kanske det är intressant. Men, men där kände man ju verkligen att det här var mindre farligt för dem att ta fram. Än liksom berätta när du var och träffade den här coola tjejen. Och, ja.
Men jag såg en jättebra dokumentär på Netflix som heter Disclosure, tror jag den heter. Om transpersoner i filmhistorien.
Mm.
Och då, så det är många liksom transpersoner som är skådisar och håller på med film som berättar om hur filmer har påverkat dem. Liksom, till exempel en film som Boys Don't Cry, och alla bara, åh, den är så himla fin och sorglig och fruktansvärt gripande. Men om du är en transperson, det var en kille som berättade liksom att han hade inte kommit ut som trans och såg den när han var tonåring. Och för honom var det helt fruktansvärt att se den filmen.
Mm.
För det var som att dras genom värsta traumat om vad som kunde hända honom. Så att...
Ja.
det går ju inte att jämföra med Nilla Fischer, men man kanske ska tänka så här, vill Nilla Fischer prata om det här hela tiden?
Ja, men precis. Liksom?
Men jag skulle vilja se film också så här, visst absolut, de glada grejerna, men det hade varit roligt att se den queera ilskan, hade jag. Den queera hämndfantasin, alltså att de går hem till den här, om vi tar en Lister då, att hon går hem till den här jävla grannen som kommer på dem och hotar med, och jag vet inte vad hon ska göra, förstöra för dem, att hon går hem till henne och liksom dumpar liksom en påse med skit på hennes trapp, eller liksom, jag vet inte,
de där kommer hem till henne med en gris då.
Nej, men för man kan bli så jävla arg också på ja. I det här också. Man är inte bara ledsen, man kan bli så arg. Jag kan ju få sådana otroliga hämnde fantasier.
Ja. Ja, men man blir ju så här, när man ser Gentleman Jack. Oh, hoppas hon inte ställer till det, den här hemska grannen. Istället för att tänka, hoppas en Lister smäller till henne.
Mm. Eller henne på köften.
Det tänker man ju inte.
Oh, ja. Väldigt gärna. Eller typ i Ammonite, den där jävla läkaren som raggar på. Ja. Raggar på, Rag- på Mary Rager. Anning. Han ska få sin jävla knäpp. Mm. Han blir av med jobbet. Eller, jag vet inte riktigt. Jag, för det är ju det man får se.
Men vi kanske det måste kanske vi börja... ska göra en hämndserie. Ja, mm. Vi ska börja runda av.
Ja, en hämndserie. Jag hade jättegärna sett det.
Och om ett gäng queer som inte är rädda för att bli avslöjade på 1700-talet, som har en massa grisar i koppel som var what the fuck, bara sparkar in dörren och den där granntanten och var
buss på
buss på, hon var
babe. Babe, den lilla grisen.
She's been all, it's going to be a lesbian kollektiv, fuck you fuckers. Demo och jag kommer spela smed, en smed. Vi kommer dela
ni kommer att spela den tillsammans, för folk kan inte skilja på er.
Therese kommer vara en Lister.
Om en Lister är lite tafatt bland kvinnor, absolut.
Nej.
Nej.
Du får utmana dig själv. En splatterfilm med grisar. Mm. Tack så mycket. Nu stänger jag av nu.
Tack. Hej.
Hej då.